hur aposteln Paulus tröstar församlingen i Thessalonika genom sin undervisning om de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Låt oss då läsa första Thessalonikebrevet, fjärde kapitel, verserna 13-18. Vi vill icke lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsomnar, för att ni inte ska sörja så som de andra, de som inte har något hopp. Till lika visst som Jesus, så som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst ska dock Gud genom Jesus föra dem som är avsomnade fram jämte honom. Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. Ty Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud ska ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli jämte dem bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes, och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. När Paulus skriver sitt första brev till Thessalonika är han alltså väl medveten om att församlingen behöver hans undervisning och tröst. Till Thessalonika hade ju själv Paulus själv kommit med evangeliet, och i sitt brev påminner han här om och säger: vi vet hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er inte med ord endast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. Första Thessalonikerbrevet 1:4. Paulus tänker därvid inte endast på att evangeliet hade mottagits där. Han erinrar sig också församlingens arbete i evangeliets tjänst. Inför Gud kommer vi ständigt ihåg era gärningar i tron, ert arbete i kärleken och er ståndaktighet i hoppet. 1 Thess 1:3. Men nu var Paulus i Korinth, och därmed var han skild från församlingen i Thessalonika. Avståndet var ju inte stort visserligen, men Paulus hade inte möjlighet att, hade blivit förhindrad att besöka Thessalonika. Satan hade hindrat honom, säger han själv. Men när aposteln inte kunde komma till Thessalonika på besök, så sände han sin medhjälpare Timoteus dit, i avsikt att styrka och uppmuntra dem i deras tro. 1 Thess 3:2. Och samtidigt ville Paulus veta något om deras tro. Till Paulus visste att församlingen i Thessalonika var utsatt för förföljelse. 1 Thess 3:5. Att församlingen var utsatt för stormangrepp. Och av Timoteus fick då Paulus veta att de kristna där levde i tron och kärleken, och att församlingen hade bevarat ståndaktigheten. Och Paulus gladdes. Nu lever jag eftersom ni står fasta i Herren. 3:8. Det är alltså en glad och lycklig kristlig apostel och tjänare som skriver sitt brev till Thessalonika. Allt var i sin ordning där i församlingen. Där är, och det är också i sin ordning, säger aposteln, att vi som kristna är iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp och hjälm. 1 Thess 5:8. Deras ståndaktighet i tron hade alltså berett aposteln en stor glädje. Ja, hur ska vi nog kunna tacka Gud för er? Till gengäld för all den glädje som vi genom er har fått inför Gud. 1 Thess 3:9. Aposteln säger också: ni i Thessalonika, ni är vår ära och vår glädje. 2:20. Men samtidigt som aposteln var glad, glad och lycklig över deras tro, hopp och kärlek, så var glädjen hos församlingsmedlemmarna i Thessalonika, den glädjen var inte hel och odelad. Glädjen där i Thessalonika, glädjen i Herren, den var uppblandad med sorg och förstämning. Och detta vemod kom i dagen, särskilt i samband med jordfästning och begravning. Ja, då vid en kristens död, så sörjde de kristna i Thessalonika med en sorg så tung att Paulus måste förmana dem att inte sörja så som de andra hedningarna som inte har något hopp. 1 Tess 4:13. Och orsak till denna sorg var att de hade felaktiga föreställningar om de yttersta tingen, om de eskatologiska tingen, om Kristi återkomst. De plågades av den anledningen att de inte hade en rätt kunskap om hur det förhöll sig med de kristna församlingsmedlemmar, med de församlingsmedlemmar som hade avsomnat i Herren, som hade avlidit. I Thessalonika hade man nämligen fått för sig att de heliga och troende som levde kvar vid tidpunkten för Kristi återkomst, de skulle få möta Kristus allra först, före dem som hade avsomnat i tron och dött i tron. Och den tanken att de som hade dött i en kristen tro skulle komma efter, skulle komma för sent på Kristi ljusa dag, på den ljusaste dagen som i världen har grytt, att de som var begravda skulle bli försenade på Herrens dag. Ja, den tanken plågade dem. Och naturligtvis blev det särskilt plågsamt när en församlingsmedlem hade avlidit och kroppen lades i jorden. Det var svårt. Ty var det verkligen så att det troende som hade dött och blivit begravna inte skulle få vara med från början, vara med på den hela och fulla glädjen vid själva mötet med Herren Kristus när han kom på himmelens skyar, när han synligt kom tillbaka, utan att det först senare skulle uppväckas ur gravarna och först efter alla de andra få möta Kristus? Ja, en sån föreställning gjorde att man i Thessalonika, man tyckte synd om de som avled. Men aposteln Paulus kan inte och vill inte lämna församlingen i Thessalonika i en sån okunnighet. Vi vill inte lämna er i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avsomnar, för att ni inte ska sörja så som de andra som inte har något hopp. Till dessa som var plågade på grund av okunnighet i dessa ting ges nu apostolisk undervisning. Och låt oss läsa igen 1 Tess 4:15, den viktiga versen. 1 Tess 4:15. Så som ett ord från Herren säger vi är detta, att vi som lever kvar och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda ska komma före dem som är avsomnade. De kristtrona skulle alltså på den yttersta dagen få möta Herren när han kommer. De skulle få möta honom samtidigt, i samma stund, vare sig det på den dagen var i livet eller det vilade i sina gravar. Det förhöll sig alltså inte så att det som hade dött i Jesu Kristi tro skulle komma efter, att det skulle bli försenade på den dagen. Nej, till lika visst som Jesus, så som vi tror, har dött och uppstått, lika visst skall och Gud föra dem som är avsomnare i gemenskap med Jesus. Han ska föra dem fram jämte honom. De avsomnade kristna, de som hade avsomnat i Jesu Kristi tro, ska alltså på den yttersta dagen inte råka ut för det missödet att inte få vara med om den stora dagens invigning, in själva mötet, själva ankomsten. Nej, vers 16, till Herren ska själv stiga ned från himmelen och ett maktbud ska ljuda och en överängels röst och en Guds basun, och först ska det i Kristus döda uppstå, det vill säga deras kroppar, och sedan följer mötet, den stora dagens möte med Herren. Och detta möte äger då rum gemensamt för de kristna som då lever på jorden och för dem som har varit avsomnade. Och övergången in i härlighetsriket, den sker samtidigt för alla troende. Och aposteln undervisar och säger: vi som då ännu lever och har lämnats kvar skall tillsammans med dem som är avsomnade och vilkas kroppar alltså har uppstått ur gravarna, vi ska bli bortryckta på skyar upp i luften Herren till mötes, och så skall vi alltid få vara hos Herren. Aposteln talar alltså här om vår Herres Jesu tillkommelse och om hur vi ska församlas hos honom. Andra Tess 2, vers 1. Aposteln förklarar uttryckligen att denna dags möte med Herren och sammankomsten hemma hos Herren, den äger rum i ett nu, i ett ögonblick, vid den stora basunens ljud. Första Kor 15:52. Ja, denna övergång till Kanaan, till det goda himmelska landet, den hemfärden är inte fylld av strapatser. Det är Herren själv som ombesörjer den förflyttningen av de kristtrognas kroppar. Deras själar är ju redan i paradiset, och vad som sker på den yttersta dagen är att kropp och själ förenas. Och det är inte fråga om några jordiska kvarlevor av kött och blod i dess förgängliga form. Nej, här är det fråga om de förvandlade kroppar som de kristna får i det eviga livet. Det som tillhör Herren och som är hans segerbyte, det rycks upp i luften i himmelen Herren till mötes, och hans segerbyte går framför honom in i härlighetens rike, där det frälsta tågar in. Nu är striden över. Nu följer vad inte ett öga har sett och vad inte ett öra har hört och vad ingen människa har kunnat tänka, vad Gud har berett dem som älskar honom. Första Kor 2:9. Ja, vi förstår vad en sån undervisning, en sån apostolisk undervisning, måste ha betytt i Thessalonika för de kristna där. Vilken lättnad. Nu hade det fått klarhet. Och en kristen människas jordfästning och begravning i Thessalonika var inte längre präglad av sorg och förstämning. Nu hade istället all sorg fått en ände, ett slut. De döda som dö i Herren, det var saliga. Uppenbarelseboken 14:30. Och det betraktades som sådana här efter i Thessalonika, sedan man fått Pauli brev. De avsomnade skulle ju på den yttersta dagen, samtidigt med det troende som var i livet, få dela Guds barns härlighet i samma stund samtidigt. Och aposteln Paulus säger också till sist: ja, så trösta du varann med dessa ord om Kristi tillkommelse och om vårt församlande hos honom. Genom en rätt undervisning hade alltså församlingen vunnit en rätt kunskap, och församlingen var därigenom tagen ur sin sorg och sin plåga, den som medlemmarna hade levt i till följd av falska föreställningar. Med kunskaps- och förståndsande följde också en ny frimodighet, en ny frimodighet också inför döden. Så hade alltså en missuppfattning, en okunnighet vad som beträffade läran om det yttersta tingen, En sådan missuppfattning hade skapat förvirring och oro, men nu hade den fått vika för trons fulla visshet. Apostlarnas undervisning om Herrens ankomst för andra gången, då han skall ses av dem som bidar efter honom till frälsning, Hebreerbrevet 9:28. Denna undervisning hade gett dem ett fast hopp. Uppryckandet, upptagandet på den yttersta dagen, när Herren uppenbarar sig med sin makts änglar, ja, det var, då skulle det ske. Då skall Herren visa sig underbar i dem som har kommit till tro. Apostelns undervisning var alltså helt klar och tydlig. Och dock vet vi att hans ord om upptagandet in i härlighetens rike, om hur de kristtrogna ska bli bortryckta dit, har blivit föremål för en falsk utläggning. Sålunda förklarar till exempel Bibelsk tidskrift för tro och forskning i sitt första nummer 1980, förlaget Philadelphia, att den kristna församlingen före vedermödans tid blir uppryckt till himmelen. Och i denna tidskrift läses då att Kristus, som en gång kom till jorden, han ska komma tillbaka osynlig en andra gång, så att icke ett öje kan uppdaga Jesu genkomst. Andra gången ska han komma osynlig, så att inte ett öga kan upptäcka hans återkomst. Och då ska han rycka bort församlingen från vedermödan på jorden. Och som bibelbevis därför anförs första Tess 4, det bibelställe vi har läst upp. Och sedan ska Kristus komma en tredje gång, och då ska han regera som jordisk världsregent. Och då ska enligt tidskriften den helige ande verkligen vara utgjuten, inte bara över människor utan också över djur. Och då ska alla människor ha nog med mat. Det ska då vara ett härlighetsrike här på jorden, säger tidskriften. Och samtidigt påpekar man att människor som då kommer att leva i tusenårsriket, det ska ha kvar sin onda natur. Och när Kristus då kommer tillbaka en fjärde gång, eller kommer en fjärde gång, ja, då kommer han till slutdomen, förklarar denna norska tidskrift. Men detta är ju vranglära, falsk lära. Och den är byggd på en utopi, en dröm. En dröm som har formats i olika, efter olika linjer. En dröm om ett människornas rike, om det ideala världssamhället. Och denna har som denna dröm som dröms också i socialismen, som marxismens läror. Denna dröm har då som självklar förutsättning att människan ändå innerst inne är rätt så god. Och när den drömmen dröms efter kristna tankemönster, då har den som förutsättning att evangeliet ska styra hela världen. Och denna dröm brukar vi benämna teokrati, gudsvälde. Det är ju Khomeini som menar att det är prästen som ska styra stat och samfund i Iran. Då ska det goda samhället uppstå. Men skriften lär att samhällen ska styras av lag, den naturliga lagen. Och evangeliet är kyrkans skatt. Och skriften lär att Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära många synder, för andra gången utan synd ska låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Hebreerbrevet 9:28. Och då ska han komma åter. Och då ska han ses inte bara av de kristtrogna. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom. Ja, också deras som har stungit honom. Uppenbarelseboken 1:7. Det dödas uppståndelse och det eviga livet i härlighet. Ja, om dagen för dessa händelser, säger Jesus. Ja, detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå när? På den yttersta dagen. Johannes 6:40. Därför måste vi avvisa som heretiska och villfarande alla läror och lärare som talar om Jesu återkomst i olika omgångar. Han ska komma igen på den yttersta dagen, som också är domens dag. Så ska det vara på den dagen, säger Jesus. Två män ska tillsammans vara ute på marken. En ska bli upptagen, en ska bli uppryckt till himlen, och en ska bli lämnad kvar åt domen. Vi går så över till det femte kapitlet i samma brev. Vad åter angår tid och stund härför, om tid och stund för Herrens återkomst, säger aposteln. Ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Här undervisar 1 Tess 5:2. Här undervisar alltså Paulus om den dagen och den dagens hastiga inbrott. Den dagen kommer oväntat. De kristna manas att vara vaka och vara nyktra, att vara iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp som hjälm, och att på samma gång arbeta i sin kallelse och sköta sina sysslor. 4:11. Och Luther säger vid ett tillfälle att även om jag visste att den yttersta dagen infölle imorgon, så gick jag idag ut och planterade mitt äppelträd. Så hade då Paulus skrivit sitt brev till församlingen i Thessalonika, och han har avslutat och säger: jag besvär er vid Herren att låta uppläsa detta brev för alla bröderna. 1 Tess 5:27. Här har han alltså undervisat om de yttersta tingen. Hans undervisning är genomskinligt klar. Och dock förhåller det sig så att i denna lära om de yttersta tingen så är det ett och annat som är svårt att förstå. I lärande om de yttersta tingen finns det ett och annat som är svårt att förstå. Vi ska till sist stanna just inför detta förhållandet. Den åldrade aposteln Petrus talar i sitt andra brev om de kristnas förbidan av nya himlar och en ny jord. Och aposteln Petrus påminner i samband därmed om vad vår älskade broder Paulus har skrivit om, hur Guds tålamod och långmodighet länder till frälsning. Och i samband därmed så kommer Petrus in på sin kollega Paulus och Pauli brev och säger att visserligen finns i Pauli brev ett och annat som är svårt att förstå och som obefästa människor vrångt uttyda, så som det också gör med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv. 2 Petrus 3:16. Vilka ting är då hos Paulus som är svåra att förstå? Ja, det framgår av sammanhanget. Det är sådana ting som denna världens undergång, och sådana ord som förkunnar nya himlar och en ny jord. Svårigheten med att förstå dessa ting beror ej på att aposteln är oklar, utan på att hela vår begreppsapparat inte är mäktig att helt fatta och förstå dessa ställen. Och Petrus säger också uttryckligen att Pauli brev är i linje med de övriga skrifterna, det vill säga med profeterna, vad de har skrivit och vad som står i de övriga nytestamentliga skrifterna. 2 Petrus 3:2. Och även dessa skrifter är föremål för förvrängning. Låt oss därför gå till dessa svåra ställen som är svårfattliga för oss. Petrus betonar alltså att brevens rätta utläggning är helt nödvändig, och att det då inte bara är fråga om Paulus brevens exeges, utan exegesen av alla de nytestamentliga böckerna. Vi ska då ta upp ett för oss svårfattigt ställe hos Petrus själv. Hans ord om världsbranden, andra Petri brev 3, vers 12-13. Ett svårfattigt ställe hos Petrus själv. Hans ord om världsbranden, om himlar som ska upplösas av eld. Det är helt uppenbart att det här ej är fråga om en förintelseeld, till Petrus talar samtidigt om nya himlar och en ny jord. Bibeln lär så klart och tydligt att himlar och jord ska förgås, Lukas 21, vers 33. Men hur vi ska fatta detta, om denna undergång ska fattas som en förintelse eller blott som en förvandling, ja, det lämnar de gamla lutherska teologerna öppet. De lutherska teologerna lämnar denna fråga öppet. Vi fattar inte detta. Och visst talar aposteln mycket klart och tydligt om att denna världens väsende, denna världens schema ska förgås. Första kor 7:31. Och Luther talar med stöd av Romarbrevet 8:21 om den förvandling som skapelsen ska genomgå när den blir frigjord från förgängelsen. Och den lutherske dogmatiken Piper, han skriver att uppfattningen om världens undergång, den har skriftstöd, ja, men vi försvarar den inte som en trosartikel, utan det som beskriver världens undergång som en omvandling ska ej för hastigt beskyllas för kätteri. Och så säger Piper: därför vill många inför denna fråga hellre hålla handen för munnen och överlämna denna sak till den kommande erfarenheten. Och Luther säger: allt ska upphöra vad som hör till denna tidsålders timliga goda. Det är alltså våra föreställningar som är svaga, inte aposteln som är oklar. Och därför är vissa ställen om det yttersta tingen svåra för oss fatta och förstå. Men klart är, vi står fast där. Vi har ju det heliga orden. Vi väntar nya himlar och en ny jord. Den förbidar vi efter hans löften. Ja, vi förbidar det av honom som säger: se, jag gör allting nytt. Uppenbarelseboken 21, vers 5. Men det är svagheten, den ligger hos oss. Och den svagheten beror på våra svaga föreställningar. Det är ju också, måste vi säga, tänk vilket avstånd det ändå är mellan den nöd och det trångmål som en kristen nu lever i och den härlighet som han sträcker sig efter och som är framför honom. Men nu säger aposteln vad de kristna ber om och bör bedja om, men vad de har svårt att uttrycka i ord. Ja, det här kommer anden, vår svaghet, till hjälp. Och anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och när det gäller de eskatologiska tingen, då gäller detta att vi suckar inom oss. Vi kan inte uttrycka i ord vad vi ber om när vi tänker på härlighetsriket. Men den heliga ande Gud själv, han förstår vad vi ber i den olösa bönen. Och i den äldsta kristna katekesen, i de 12 apostlarnas lära, finns en bön: vi tackar dig, helige Fader, för ditt heliga namn, som du har låtit bo i våra hjärtan, och för kunskapen och tron och odödligheten som du har låtit oss lära känna genom Jesus, din tjänare. Dig vare ära i evighet. må nåden komma och denna världen förgås. Här i denna bön finner vi ord uttryckta. Och vi finner dessa uttalade ord en stark eskatologisk förväntan, en väntan på Kristi dag. Må nåden komma. Här är nåden ett ord för Kristus själv, nådens konung. Och bönen slutar också med det bibliska Amen Maranatha. Och så slutar också hela vår bibel: Amen, kom Herre Jesus. Och till sist, ja, hur blir det då egentligen? Hur ska vi tänka oss med den som avsonder Jesu gemenskap i tron? Vad säger Bibeln? Bibeln säger: skriv, saliga är de som dö i Herren härefter. Jag säger anden, de ska få vila sig ifrån sitt arbete, till deras gärningar följer dem efter. Uppenbarelseboken 14:13. Och till sist då en fråga: ska vi hålla dödsklagan över dem som har avsomnat i Jesu gemenskap och sörja så som de andra som inte har något hopp? Nej. Aposteln Jakob skriver: vi prisar ju dem saliga som har varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet har ni hört, och ni har sett vilken utgång Herren beredde. Ty Herren är nådrik och barmhärtig. Jakobs brev 5:11. Så vilar en kristen i full trosvisshet. Han vilar sin dödsdag, han vilar den stora dagens möte. Här lever han i tron på syndernas förlåtelse, och han förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Och av Gud och hans evangelium har han lärt detta, av Guds profeter och apostlar. Och när han då vet detta, frälsad i hoppet, ja, då vet han också att stå emot okunniga och obefästa människor som vrångt uttyder apostlars och profeters skrifter. Aposteln Petrus säger: då ni nu sålunda vet detta, så tag er tillvara för att bli indragna i det gudlösas villfarelse och därigenom förlora ert häste. Andra Petrus brev 3:17. Så lever en kristen här i den stridande och lidande för kyrkans gemenskap, i väntan på att bli överförd från tillvaron här i den stridande kyrkans gemenskap, bortryckt in i härlighetens rike. Där skall Kristi lärjungar efter den yttersta dagen med förvandlade kroppar skåda Gud. Ja, eja att jag redan var där i härlighetsriket. Ja, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och så kan vi till sist få sluta med att citera salmen 121 i Saltaren. Där lyser evangeliet fram i all dess mäktighet. Herren skall bevara dig för allt ont. Han skall bevara din själ. Herren skall bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Herren skall bevara din utgång ur detta livet, och han skall bevara dig så visst du tror. Han skall bevara din ingång i det eviga livet. När ska då detta ske? Marta sa det: jag vet, han skall stå upp, Lazarus, vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Amen.